Rikspolischefen fick meddelandet när han satt i sin bil på väg ut mot Arlanda klockan 9:05. Vid nästa avfart beordrade han chauffören att vända och återvände med påslagna blåljus in mot stan. Klockan 9:00 hade han samlat en ansenlig mängd av sina underlydande chefer för konferens. Förutom de självklara i sammanhanget, ledningen för våld och span, fanns en grupp närvarande som mycket sällan brukar bli inblandad i mordutredningar. Men deras närvaro var högst begripligt eftersom den man som mördats tidigare på morgonen var deras kollega i det de själva kallade firman. Axel Folkesson var således fram till sin död polisintendent vid Rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelning. Vill man uttrycka saken mindre formellt kan man säga att han var en hög chefsperson vid säkerhetspolisen, och vill man förtydliga det hela ytterligare, vilket kvällstidningarna tvivelsutan skulle komma att göra redan samma eftermiddag, kan man kort och gott säga att den man som hade det högsta operativa ansvaret för den svenska säkerhetspolisens terroristbekämpning hade blivit mördad av en terrorist. Slutsatsen låg lindrigt talat nära till hans. Den som sköt en säkerhetspolis i hans egen bil handlade fullkomligt överlagt och måste rimligtvis vara väl medveten om den stora spaningsaktivitet som skulle komma att utlösas. Den egendomliga omständigheten att mördaren lämnat kvar det ovanliga vapnet på brottsplatsen och dessutom stoppat ner det i bildörrens sidofack istället för att exempelvis sätta det i handen på offret för att åtminstone skapa en tids osäkerhet kring frågan om självmord måste tolkas på två sätt. Dels var mördaren fullkomligt säker på att vapnet aldrig skulle kunna spåras till honom själv eller hans organisation, och att både vapnet och brottsplatsen saknade fingeravtryck eller andra spår. Dels visste han tillräckligt mycket om polisarbeten för att inte ens besvära sig med att markera något självmord, trots att han lämnade vapnet kvar på platsen. När han stoppade ner pistolen i sidofacket var det närmast en sorts arrogant hälsning till de blivande förföljarna. De flesta män i mördarens kläder, troligtvis var mördaren en man. Inte därför att terroristorganisationerna saknade kallblodiga och tekniskt kompetenta kvinnor, utan därför att det var lättare att föreställa sig att det var en man som Axel Folkesson plockat upp i bilen. Skulle ha tagit med sig vapnet under den första förflyttningen från platsen. En mördare av den sort man nu sökte ville inte bli gripen. Blir han förföljd av någon tillfälligt uppdykande polis eller något medborgerligt sinnat vittne, så skjuter han för att skrämma bort förföljaren eller eventuellt för att döda en gång till. Inträffar inget sådant oväntat skulle han i detta fall ha kastat vapnet i Djurgårdsbrunnskanalen och sen utan i ögonfallande brådska promenerat från platsen. Den här mördaren var antingen ytterligare beväpnad, eller också var han tillräckligt tränad för att inse att det visserligen inte fanns några vittnen till själva mordet inne i bilen, men att det mycket väl skulle kunna bli ett eller annat tillfälligt och onödigt vittne till hur han kastade ett vapen i Djurgårdsbrunnskanalen. Redan innan de tekniska undersökningarna inleds var polismännen övertygade om att man hade att göra med en person eller en grupp som uppträdde högst yrkesmässigt. Ett antal beslut måste fattas omedelbart. För det första höjd vaksamhet vid gränspassagerna. För det andra fick naturligtvis kollegorna vid Riksmordskommissionen prioritera det här ärendet före allt annat. För det tredje skulle alla informationer utåt, alltså mot massmedierna, skötas av en eller två särskilt avdelade tjänstemän vid Rikspolisstyrelsens informationsavdelning, och de fick rådgöra i saken direkt med rikspolischefen. Å ena sidan var det av högsta vikt att få ut informationer och tips från allmänheten och eventuella vittnen. Därför måste det till en viss publicitet. Å andra sidan var det lätt att inse att trycket från massmedierna skulle bli ovanligt hårt och att brottets beskaffenhet nog var av sådan art att det skulle kunna medföra en del spekulationer. Det sista var en så komisk underdrift att polismännen skrattade för första gången denna dag och för sista gången på länge. För det fjärde skulle man inrätta två parallella